Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Midun väggfärg från 60 kronor liten. Byggmax, var smart, handla billigt.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Fredriks podcast. Jag har en liten spring in my step tycker jag, röstmässigt här, därför att det dök upp här under eftermiddagen, spelar in det här onsdag kväll, en liten överraskning för dig och mig att få en liksom mini boost av semestern när du och jag tillsammans ska åka till London imorgon. Ett dygn, att blåsa in i London ett dygn för inom citattecken då, viktiga möten som inom citattecken kan förändra allt. Haha, förmodligen inte, men det är någonting med det. Men extra, det känns extra vippigt på något sätt när det är också mitt i sommaren. När man egentligen liksom är helt sås i hjärnan. Och så
att
måste
det
man liksom...
är London också. Det är någonting med det.
Jag vet inte om jag nämnde det för dig, men det var någon som försökte smuggla in någonting på Arlanda för några veckor sedan. Och var helt stissig när tullarna tog den här personen och då förklarade den här personen att han hade lugnat nerverna genom att dricka 8 Red Bull. Vilket är liksom oortodoxt minst sagt. Men det är lite så jag känner att vi måste göra imorgon för att ta oss ur den här liksom dimman vi är i nu. Att liksom på Niss flygplats då, trycka i oss något uppåt chacket så vi kommer in i London och liksom kan äga att vi är i London och ska försöka prestera.
Jag la fram kläder nu, på, så här, du vet, packade och tänkte, är det skjorta eller t-shirt? Ja. Hur tänker du?
Skört. Det är som att vi går i trean igen. Men och jag liksom mässar Hugo von Seipel och frågar, ska du ha gummistövlar i regnet?
Shorts går inte.
Jag tänker också att när man avbryter en semester på Rivieran och kommer till London till människor som är mitt i arbetet fortfarande, då det är lätt att bli hemmablind då och tänka, ja det är väl lite skjort och shortsläge, men då blir det liksom Rivierans guldgossar av alltihopa. Det, jag tror vi gör bort oss då. Det är jeans och liksom... Det är säkert varmt i London också, men vi kan liksom inte bli...
En skjorta, va? Det är jeans skjorta med uppkavlade ärmar.
Ja, men det precis. Det är lätt att bli hemmablind på semestern, du vet så här. Och en del människor tar ju med sig den hemmablindheten hela vägen hem med berått mod och står där i dreads och jävla pärlor på Arlanda. Och så vet man att liksom 9 timmar senare så är allt det där bortklåt.
Det hade dock varit jävligt coolt att bara komma med en liksom hatt och badtofflor och det linne.
Men man ska se ut som Hannibal Lecter ser ut i slutet av När lammen tystnar, ska liksom äta Dr. Chilton och stå med solglasögon och stråhatt. Det har ju någonting också i och för sig.
Just så här, mitt av det. Alltså, så här, det låter sunt när man inte pratar om det, men vi ska, det är ändå lustigt att ha med den här filmen vi har gjort och göra, och vi ska träffa en filmproducent i London som är lite intresserad av. Det är någonting att göra. Jag blir, alltså, man tänker på sin karriär och sådär. Och jag vet inte om, det tror jag ändå är relaterbart bortom det vi gör och så vidare. Men att, så här, att känna sig lite nervös och pirrig, att försöka hamna i de situationerna i yrket, det är inte alltid man kan göra det. Men det är någonting när man känner, det är nästan som man ska på liksom, någon dejt eller någonting. Men att när jag kom på mig själv med att lägga fram kläder.
Så, valde med omsorg,
vet du, jag tyckte nästan att jag var lite söt när jag gjorde det.
I hate to say it, men jag tycker liksom även på distans att du är lite söt. Och jag, vet du vad, jag har den här söta stunden framför mig när jag ska lägga upp på, jag lägger upp olika outfits på sängen. Vi ska alltså vara där i 18 timmar, så det är liksom ingen lång resa. Men så ska jag lägga upp dem, men den skjortan kanske är lite screaming, men till de här byxorna kanske det är lugnt. Alltså man får äntligen bli liksom lite, tänka på sig själv in i minsta beståndsdel.
Jag tänker till och med, tänk om jag spiller något på planet på min skjorta så måste jag ha en reserv. Det hör jag, det har jag också tänkt mig, ha en reservskjorta.
Det är, i den här alltså sånt tänker vi du aldrig på. Det är jätteimponerande.
Jag är ju känd, eller känd inom min familj för att bara rafsa ner grejer 5 minuter innan vi ska åka någonstans. Så det är ju någonting, det är något väldigt, tror jag. Jag känner inte riktigt igen mig själv, men jag kommer ihåg när du och jag gjorde, vi gjorde en timmes dokumentär, får man väl kalla det ändå. Vi skulle träffa Steven Spielberg. Och då skulle vi få en intervju med honom. Det började väl ändå att vi skulle få 15 minuter sit down med Steven Spielberg, där vi skulle liksom Discovery
var involverat. Ja, precis. Och han hade producerat någon dokumentärfilm som han väl hade kastat
ett Why We på. Hate,
ja, precis.
En serie. Han hade väl lagt ner ungefär 4 sekunder på det där.
Ja,
han hade
liksom kastat ett getöga om ens det. Men då hans namn stod i förtexterna. Det var en ursäkt för oss att åka träffa honom. Så sa de, ni kan få 15 minuter. Och då sa vi,
sen blev det 5.
Ja, men det intressanta med det var att när de sa att det blir 15 minuter, då sa vi, det känns lite. Blir det någonting av det verkligen? Och sen när det krympte plötsligt, nej men nu blir det inte 15 minuter längre. Åh, vad spännande. Nej, det blir bara 1 minut. Och då tänkte man ju först såklart, nej men det går ju inte. Eller så tänkte man sen, det är ju mycket roligare än att träffa honom i 15 minuter. För om man 1 minut på sig, då blir det forensics av det på något sätt. Hur ska man lägga upp den här minuten?
Ja, men det var det. Jag tyckte att jag hade någonting där. Och det kommer jag ihåg när vi då såg och väntade. Jag skulle säga att allt det här slutade med att han inte dök upp överhuvudtaget. Vilket också var ännu bättre. Eller han dök upp, man såg honom på håll. Han hade blivit så pass förkyld då, enligt den här pressmänniskan. Att han inte hade 1 minut. Liksom,
han var i det läget lika förkyld som han hade haft mycket att göra med serien. Det vill säga ingenting, tror jag. Men det är väl sådana grejer som människor i Hollywood kommer undan med när de är uppe i stratosfären.
Men jag kom ihåg att jag sa det till dig också. Det var ändå så här, man får inte i sin yrkesutövning, så var det något härligt i det. Att jag kände nervositet när han närmade sig, när han kom på röda mattan.
Det gav sig uttryck i gaser i mitt fall också, som liksom jag inte kunde hålla in.
Vi repeterade frågan flera gånger som vi då skulle ställa till honom. Så här, det är någonting i det här också. Att jag tänker att så här, man ska liksom... Alltså vi var i London då, för det här måste ha varit liksom 20 år sedan, med något möte med något produktionsbolag då. Och då handlade det väl om att sälja något tv-format.
Jag tror att det var Boston Tea Party vi skulle försöka sälja till England.
Ja, och då hade vi träffat någon, det var någon agent där som var jätteupphetsad över det här, som vi skulle träffa på eftermiddagen för att sen gå på mötet. Då så att säga approcherade vi utmaningen, den spännande utmaningen i att försöka golva ett gäng britter på något coolt produktionsbolag i Camden.
Det är liksom jordens minst lättgolvade folk också.
Ja, då vår taktik då var att, för det här mötet var i Camden, då var det att sätta oss på en pub i 2 timmar och dricka typ...
Inte vilken pub som helst. The Good Mixer.
Så var det. Alex James favoritpub, va? I Blur.
Ja, Graham Coxon, gitarristen.
Okay. Men då förberedde vi oss med att mitt på dagen dricka 7 öl.
Ja, och... jag tror att det var 3 pints, men det kändes som...
Ja, pub. Men vi var fan bra på jävla lyset. När den här agenten först kommer in på puben och ska då träffa oss för första gången och tänka, ja, nu ska vi strax gå till det här mötet. Vad bra att ni är här. Hon var ju väldigt paff över hur vi var, och så kom vi in då på det här mötet och gjorde ett jävla uselt möte.
Nej, men när man kommer in i en reception i det läget och är så pass berusad som man då lite överrumplat har blivit, då står man vid ett vägskäl. Man måste ju bestämma sig, antingen äger man det här nu och blåser på.
Då måste man ju beställa en öl när man kommer till mötet också,
ja. Säga. Det är det. Eller så försöker man då tugga, dricka vatten och liksom kanske en dubbel espresso och skärpa till sig. Och det är nog värre, för då är man ju oren. Man är oärlig mot sig själv.
Man måste ju äga fyllan. Om man nu ska ta sig
an... Det gjorde vi inte.
Nej. Och då tänkte jag med det i bagaget, så tror jag inte vi ska ha 4 pints heller i liksom magen när vi kliver in på det där mötet imorgon. För det är sällan, man undrar vilka dyngraka människor som har golvat folk i ett möte. Alltså jag vet, det är klart att de finns, men det är ändå. Men som sagt, nu, det är lite kul, vi kommer rapportera nästa vecka om hur det gick då.
Ja, men vi är ju också handikappade av faktumet att det är mitt i sommaren. Det är nästan lätt.
Och att det är britter,
och att det är britter. Det är så mycket minusfaktorer här för oss, så det är liksom inte klokt.
Du kanske liksom inte ska gå in och gapa om att du tycker att det var underbart att de förlorar finalen.
Jag vet inte om den här megaproducenten är en fotbollsfan, men många är ju det.
Ja. Men då säger han bara, Harry Kane är en av mina bästa vänner.
Ja,
skulle han kunna säga.
Ja, men jag skulle ju kunna berätta liksom hilariously om hur jag dagen efter matchen har gått in, liksom luskammat internet på, vet, reaction videos från England. Jag har i efterhand sett Englands alla mål där kommentatorerna då, under hela slutspelet, där de då jublar över, du vet, Bellingham's bicyklet. Jag har inte sett för en dag efter finalen. Då kunde jag njuta av att alla de här målen de gjorde ledde ändå fram till en finalförlust. Det var som att jag liksom grävde ut döda havsrullen.
Vi brukar inte rådgiva varandra på det där sättet, utan man säger någonting och så hakar den andra på. Vi har ju den typen av dynamik att du tänker, ja, det är hit Filip vill ta det, märker du. Ja, men då hakar jag på. Men jag ska säga det, du kommer vara on your own imorgon om du går loss i något det där. För det är inte...
Jag ska känna på det. Nej, det kan också vara jävligt avväpnande. Många filmmänniskor hatar ju också sport.
Jo, men det ska vara så här. Om du hade kommit in i Sverige, om någon hade haft ett möte med dig dagen efter Sverige åkte ut mot, du vet, Senegal i fotbolls-VM för massa år sedan. Och bara sagt,
eller Ukraina i EM.
Jag har aldrig varit gladare. Hatar det svenska landslaget. Hade du gillat det då? Hade du tänkt cool?
Nej, men det beror på hur, du vet, det har ändå gått 4-5 dagar nu. Det är också lite
så. Du vet, den här mannen har säkert stått på någon liksom pub och skrikit football is coming home. Och så kommer någon liksom gänglig svensk med liksom, i semestermode.
I en Hawaii-skjorta.
Ja, och berättar om hur mycket han gött över att britterna åkte. Men det är alltid de där man tänker, vad var det som fick det att skälpa? Det var väl så att kungen försov sig, säger de då, till någon slags möte, eller när han skulle liksom försöka få OS, va?
Jag tror att det var Östersund och Åre som sökte OS typ 92, det som gick till kanske, eller 94 som sökte, gick till Lillehammer, och sen så skulle han då tala inför folk. Det vet man inte hur det hade gått heller, men det som hände enligt myten var att han försov sig. Kanske hade han också panik, man kanske ska ömma för honom. Man kanske sitter, ligger i fosterställning på ett hotellrum i Åre och bara tänker, jag kan inte det här. Hela Sveriges förhoppningar vilar på
mig. Jag skulle vilja se listan på världens liksom mest
dyraste
försovningar. De finns ju definitivt. Men
ja, eller listan över de liksom mest kostsamma bortsupna mötena. Alltså människor som inte missar mötena utan dyker upp på mötena, är berusade. Som hon, den här kvinnliga countryartisten som sjöng, du såg vi det, hon som sjöng Star Spangled Banner. Alltså, det var intressant, tycker jag. Det går en rät linje mellan att en countrystjärna sjunger Star Spangled Banner, är full. Vi kan lägga in några sekunder hur det lät om man inte så. Det här var någon baseballmatch här i veckan bara. Hon, det låter ju för jävligt såklart. Hon har ju nu behövt ta liksom jätte mega ursäkt för det här.
Och så måste hon säga att hon ska på rehab säkert.
Ja, måste säga att hon ska på rehab och allt, äga det rakt ut. Det är ändå någonting. Hon är ju ändå en countrystjärna. De har ju alltid supit måste. Alltså, rädslan för att bli nersläckt är väl så starkt. Det är precis samma sak som när då i
Australien. Tyvärr är det väl också så att det är värre än en kvinna är full, tror jag.
Det
är så att
det, på ett sätt är det nog det. Ja, men ska man säga. Och i Australien uppträder då Tenacious D, det läste säkert också om Jack Black. Och Kyle Gass heter han. De har haft den här humorduon i 30 år. Har varit jättenära vänner, har man trott åtminstone. Jag har inte riktigt min humor kanske. Men några av deras låtar har ändå varit så här, vad fan, det där har någonting. Jack Blacks energi är mysig och så vidare. Och så fyller Kyle Gass år. Han får en tårta.
Är det Tenacious D, David Sundin, programledaren och boven David Sundin? Är det inte hans favoritband i världen?
Jag tror han älskar. Jag går alltid på Tenacious D när de kommer till Stockholm. Ja, precis. Men då fyller Kyle Gass år. Ja. Och så säger de, vad önskar du dig? Och då säger han, improviserat på scenen, ja, att de inte missar Trump nästa gång. Och Jack Black blir så skärrad av detta då, att han nu har brutit all, om det nu inte är ett prank, men det tror man ju inte att det är i dessa tider. Det hade varit för 10 år sedan när man tänkt, okej, han skämtar, det här är jättekul. De har gjort en låt som heter Kyle Quit the Band tidigare, det här är en liknande grej. Men nu, på samma sätt, det går en linje från, är du full när du sjunger Star Spangled Banner, då får du så mycket skit så att du måste be om ursäkt och checka in på rehab. Och skämtar du om Trump nu, då måste din bästa kompis sedan 30 år ta avstånd från det och splittra bandet en gång för alla. Det är så jävla upphettat, och det har ju förstås att göra med the upcoming election och alltihopa. Men det är ändå tider som är ängsliga.
Ja, men de kan ju också ha pratat om det. Han kan ju också ha sagt, Jack, till Kyle då, att du förstår vad det här innebär. Jag är fortfarande vän med dig, men jag måste ta mina... liksom händer ifrån det.
Det bara kan också ha varit så att inför spelningen så har Jack Black sagt, likt du kommer att säga till mig inför mötet imorgon, ta inte upp Englands fotbolls liksom förlust nu. På samma sätt kan ju Jack Black ha sagt, jag vet Kyle vad du känner kring Trump, men säg ingenting. Och så lik förbannat så gör han
det. Ja, men det är väl som att Natalie Maines, vad hon gjorde i Dixie Chicks, hon pratade.
Jag tror att när Dixie Chicks uppträdde i London, bara en massa britter som älskade dem och hatade George W. Bush, som precis då hade invaderat Irak väl. Och då säger de, we're embarrassed that the president is from Texas. Och det var så mycket mordhot efter det. Så, ja, men visst, det var ju samma sak då.
Och inget Ola Salo, va? Ola Salo gjorde väl någonting?
Ja, han uppträdde några veckor efter 9/11, uppträdde The Ark i Washington, tror jag. Alla dessa svenska band som åker, uppträder på konsulat och så vidare och tänker...
Och får det att låta som att det är en internationell karriär.
Ja, jag vet inte. Hur många sådana spelningar? Vad leder det till? Men då skämtade han på något sätt om 9-11. Det kanske inte var några veckor efter 9-11, men det var ganska kort efteråt. Och det var ju också ramaskigt.
Det var väl bara åka hem?
Ja, i princip. Jag undrar vad som hände med visumet.
Det tror jag, det var väl samma sak som när du och jag... Jag skämtade något om Pornhub, om jag inte minns fel, när vi anlände Förenade Arabemiraten. Mm. Och skulle jobba med något flygbolag där vi skulle göra en reklamgrej. Då var det bara tack och hej. Det tog ju en kvart så var man liksom...
Jag
var
tror att du pratade i podden om att du hade checkat in på ett hotell och det var omöjligt att porrsurfa. Och du gick ner till lobbyn och frågade, why is this impossible? Can't you even get to some lame shit? Hade du frågat. Ja, som softcorn lame porn.
Ja, det där var förmodligen något jag bara också diktade ihop, tror jag faktiskt, i podden. Men, det är ju såna tider nu. Så att det roligare skulle vara när vi går in på det här mötet och du säger till oss, jag är ledsen killar, men nu kommer jag gå all in på det här med fotbollsfinalen. När vi inte har chansen att stoppa det längre.
Precis när jag sätter handen i dörrhandtaget och säger bara, nu, watch me now.
You fucking losers.
Nu när jag låter nynna på It's Coming Home-låten, när jag liksom dansar fram, berusad genom produktionsbolagets korridorer. Och så rakt in till den här legendariska producentens kontor. Ja, det vore något!
Vi är denna vecka sponsrade av Nextory, som är en ljud- och e-boktjänst med hundratusentals ljud- och e-böcker, och hösten kryper på. Då är det härligt att vända sig till den otroliga stunden man får med läsning. Det hör hösten till, när allt annat kan kännas lite motigt. Man kan få ta sig in i andra världar. Nextory har ju olika abonnemang så att man kan anpassa utifrån hur mycket man läser, vilket är otroligt bra. De har också såklart ett fantastiskt brett utbud, inte bara skönlitteratur utan allt ifrån magasin till olika böcker inom alla typer av ämnen. Jag kommer i höst att sluka Bengt Olssons Helga. Ja, vad fan är det? Då? Jo, det är hans uppföljning på den han vann Augustpriset för 2004, tror jag. Gregorius, som i sin tur är ett slags svarsbok på boken Dr. Glass.
Vet att när Bengt Olsson, när han gör något, så gör han det gediget och på riktigt. Ja. Alltså Gregorius kommer för ganska många år sedan. Jag känner också en jävla pepp på det där. Alltså Bengt Olsson är lätt att rekommendera. Underbar. Det känns rimligt. Man vet att det där är bra. Jag vill också slå ett slag för, visst, det här är en människa både du och jag känner, men det finns bara en idrottsjournalist i Sverige, ja, som är liksom kritiskt granskande och som känns, vad ska man säga, han känns ändå som att han står utanför etablissemanget, och att han är en grävmänniska. Olof Lund, han släppte ju en bok som heter då Templet i öknen. Det är då en bok som handlar om sportswashing, som ju har varit på tapeten mycket nu, inte minst när då Qatar och Saudiarabien och alla dessa länder då, de ska få VM. Saudiarabien och Qatar hade ju VM och de betalar massa pengar för att då de ska kunna ta de största stjärnorna till sin liga. Det är mycket med det där. Olof lyckas ge en väldigt tydlig bild av detta. Missa inte den boken.
Nu får både nya och gamla kunder 60 dagar gratis testperiod hos Nextory när ni signar upp på nextory.se/filipfredrik60, filipfredrik60. Så gå in och signa upp nu och njut av sommarens sista timmar med Nextory. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet, och Allsvenskan firar ju 100 år i år. De två senaste omgångarna har lagen i Allsvenskan spelat i sina jubileumströjor. Filip, du är ju den som brinner absolut mest för Allsvenskan av oss två via ditt gedigna Malmö FF-intresse. Har du noterat detta?
Detta har jag noterat. Det är inte så att jag har studerat just Malmös tröja, men det är ju intressant det där. Det är som i USA, känns det som att de gör det där flera gånger per år för att de ska tjäna pengar och sälja, liksom att farsor och morsor ska köpa tröjor till sina barn och så vidare. Och så ser ju världen ut, men jag har ju svårt att bli riktigt exalterad över det. Däremot så tänker jag, det kanske bara, jag vet inte om, jag vet inte vad det där är, men det känns som att det var mycket snyggare tröjor förut. Nu är det ju så liksom, de ska vara så lätta och fina och allt vad det är. Men å andra sidan, hade du åkt tillbaka till Nackas tid och visat en liksom Hammarbys nuvarande tröja för Nacka, så hade väl Nacka tyckt att den nuvarande tröjan var finare också. Så jag vet inte, men jag orkar inte engagera mig så jävla mycket.
Ja, men fotbollen är ju intressantare kanske. Egentligen i helgen så är det ju två väldigt fina klassiska matcher på schemat, och det är IFK Göteborg. Detta plågade IFK Göteborg som tar emot Hammarby på söndag 16:30, och innan dess så tar du då kära Malmö FF emot Djurgården på Eleda stadion. Fan, kan de inte krossa Djurgården då? Liksom 5-0.
Det har man haft mycket matcher nu med Europamatcher och så vidare, så de verkar ju lite skadeskjutna. Jag vet inte fan hur det där kommer gå. Alltså, jag är lite orolig för Malmö om jag ska vara helt ärlig. Hur som helst, de där matcherna kan man spela på. Och är du inte redan kund hos Unibet så kommer Unibet matcha ditt första spel upp till 1000 kronor vid insättning på minst 200 kronor. Regler och villkor gäller. Gå in på unibet.se för mer information om nykundserbjudande.
Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet hur mycket så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt. Vi säger stort tack till Unibet.
Du var ju på lunch när pappa fyllde år nu, 82 år fyllde han.
Mm. Vad fint det var.
Ja, det var fint liksom. Han satt i det här, på det här hotellet i Nice. Gripandena liksom höll på att börja gråta när han skulle hålla något litet tal.
Men du vet, det, för att vara en talare som han är, en retoriker och har stått liksom i klassrum inför elever i 40 år och liksom alltid den som tar ton och så vidare. När han plötsligt då, han pratar ju mindre nu förstås, men när han plötsligt då sa att han skulle vilja säga några ord, det var liksom så wow, jag tror aldrig jag har hört honom säga eller på ett tal tidigare.
Men vad sa han några ord?
Men han ville bara tacka för att han hade liksom, vi hade tagit ner honom, eller flugit ner honom till liksom Frankrike, lunchen var fin, jag dök upp. Ja, ja. Men då började han ju också gråta mitt i det. Det var någonting med det som var så. Jag har aldrig hört honom hålla tal tidigare, aldrig sett honom gråta heller. Det var så jävla skört och fint.
Ja, men det var det jag menade, att det den säkraste succén på London-mötet hade varit att bara flyga in pappa där. Att man har honom i en rullstol och rullar in honom där. Då hade du kunnat sagt vad som helst om London, om liksom Englands fotbollslag. Och det hade ändå, men det är ju då inget alternativ. Men när vi då, när jag har varit med dem jättelänge nu, mina föräldrar, min mamma väldigt länge. Det är också tar på krafterna ibland. Och så.
Alltså det är någonting att luncha med dig, din mamma och din pappa är utmattande. Alltså det är kul och det är jättehärligt, men det är alltså ni två som...
Det är hon framförallt som utmattar.
Jo, men det, vet du vad, det är som att 1 + 1 blir 55 000 när det gäller era diagnoser, när ni är med varandra. Din pappa får liksom inte säga ett ord. Han försöker, och efter 2 ord då avbryts han av din mamma, och då avbryts hon av dig.
Hon satt och bara, var inne i en mening. De pratade tidigare innan du kom, så tog vi något liksom glas champagne och så vidare. Då mitt när hon är inne i mening, så tar de från ostbrickan en liten sån här kubost och bara liksom i farten, samtidigt som hon pratar med oss andra, stoppar in den i käften på pappa som om han vore en hund.
Ja, det är också bedårande på något sätt. Men hon sa också, hon serverar honom liksom någon sked med liksom gurksoppa eller någonting, och så, då skämtar hon ju så, en för mamma, en för pappa. Alltså han kan ju garva åt det också, för att det är liksom,
ja, men han kan det med det, var det som är intressant är ändå att, ja, hon är ju ständigt positiv, men skulle vi köpa, då köpte Agnes en parfym till pappa för att han är fortfarande mån om att lukta gott.
Det har du fått av honom.
Det har jag fått av honom. Och den här vännen vi hade då, som bodde här nere på Rivieran, som lärde mig allt om hur man skulle då spraya ner sig själv med parfym.
Var det Carlos? Nej, vad heter han?
Nej, han heter Jean-Louis, heter den här mannen.
Okay. Han som spöar sina barn.
Carlos var en man från Alcudia i Spanien, så tror jag, som jobbade som lärare i Köping ett tag, som satte mig på ryggen och hoppade genom en då valborgsmässoeld.
Den historien är så jävla dålig. Hur är det nu? Du hoppar upp på hans
rygg.
Nej, men det är någonting, det är liksom,
bra.
Ja, men det är en ritual att gå på glödande kol. Ja, jag förstår det.
Det är nästan det det är.
Ja, men att stå och grilla vid en eld, jag ser det.
Jo, men du tror att det var någon liten jävla liksom kod. Det var liksom flammorna var liksom 2 meter höga.
Han sätter sig på sina axlar och springer igenom elden. Oh, well.
Ja.
Ge mig en super 8 film på det, tack. Men visst, ja.
Fy fan. Ja, men mamma, nej, men så här, men då fick vi parfymen, och då säger mamma, och jag tänker så här,
förlåt, var det han det som var spansklärare som du har berättat en historia om?
Nej, det var inte han. Det var en annan.
Med med radikalt olika slut. En man som hade mycket body odor. Och ingen sa någonting. Sen gick det upp för honom när någon skämtade om det i en skoltidning. Och i en historia så började han gråta. I en annan historia, en annan variant av historien, så tog han sitt liv. Och i en tredje variant av historien så sa han upp sig från skolan. Vilken är egentligen en sak?
Jag tror det var att han sa till min mamma, varför har ni inte sagt något? Varför har ni inte sagt något? Och så grät han, och det var gripande. Och han kanske lever fortfarande. Men jag skulle bara säga, där... när mamma då köpte Agnes den här parfymen. Att det nu, det här har inte med filmen att göra, men hur man... Och jag undrar, alltså, det kanske bara är min mamma och min pappa som har, och kanske att pappa driver på det. Men att man tänker hela tiden, Är det här den sista parfymen, sa hon då. Det här kan mycket väl vara Lars sista parfym.
Och din mamma säger det?
Ja, ja, men det var bara något.
Det är väldigt slagkraftig och liksom, hon är ju blatant. Är det ens ett
ord? Nej, ja, det är fruktansvärt. Hon är väldigt blatant.
Ja, men kan, ja, men jag förstår, det ett sätt för henne att hantera kanske situationen. Men hur tar din pappa det? Men han har ju galghumor.
Han hinner, vet du vad? Han hinner inte reagera innan nästa förolämpning kommer.
Men det är inte förolämpningar riktigt. Det är väl mer bara...
Nej, men alltså,
vet du vad hon är? Vet du vad hon är? Hon är krass. Det är väldigt bra.
Ja, ja, för de sa också då när vi kom till hotellet och sa, ja, det är jättebra, det är ett nytt hotell där. Så sa hon så här, jättebra Lars, för de här att du är här i. För du är den första riktigt handikappade de har här på hotellet.
Så han får liksom vara någon slags pilotprojekt då. Nu ser vi att alla ramper.
Då var han faktiskt snabb igen. Då sa han, jag kanske borde ut och sätta sig upp på någon Hall of Fame här inne. Sa han då. Mm. Så då. Men jag tänkte just börja säga, det slog mig ändå att ja, det var väl någon ett tag, var det väl, jag vet inte om det var en trend, men det är någonting här i Hollywood att man kan räkna på hur många dagar man har kvar i livet. Och då så, ja men så här, du, ja men då gör du det på något, och du, låt säga att du blir 90 år gammal, och då blir det x antal dagar såklart, och sen då får du liksom, som lika många dagar är, så får du små kulor som du sen har i en stor.
Ja, jag tror, var det inte Willy Crawford som gästade Gry Forssell med vänner en morgon och nasade detta i Sverige? Jag tror att han,
ja men det var så att du har den här i en anda av carpe diem, antar jag, men det är också, känns ju väldigt stressande. Men så har du den här stora då, liksom burken, det är väl någon glasskål som man ser det här, och så tar du en kula varje dag och ja, du kastar bort den så att säga, och så ser du hela tiden hur det sjunker. Och det där, jag menar, så jag kan, ja, på ett sätt kanske det är bra då att man varje dag påminner sig själv om att göra något hyfsat bra varje dag. Men det kan ju också vara fullständigt panikslagande av att den här liksom,
ja, men jag tycker ofta när man köper förbrukningsvaror, som, låt säga man köper en tandkrämstub, och så tänker man sig, ja,
nej, är det här min sista tandkrämstub?
Nej, det har inte riktigt än, men om man ska ha lite hybris. Men däremot kan man tänka, ja, när den här är slut, då är semestern över. Alltså, ja, och du vet, när man köper någonting annat så här, om när det här är slut, då är inspelningen av Alla mot alla klara. Du vet, man har hela tiden, men man har aldrig riktigt tänjit den tankeleken till när den här parfymflaskan är slut, då lever jag, alltså den kanske aldrig kommer att ta slut.
Ja, men för då kommer jag ihåg, då sa jag, när morfar dog, så Nigol Palmar då, va, då åkte vi upp
på Helsingborg färjan,
då hade Köpenhamn, Malmö, Köpenhamn, ja, med sina frimärken som han kom till Sverige med, han flydde, hade han runt halsen igen då han skulle till sin älskarinna eller sin tjej som bodde i Köpenhamn, som var,
Opla,
ja, som gammal. Ja, och så, då dog han där, han somnade bara in.
Okej, en detalj då, men han hade väl inte alla frimärken fristående i olika halsband, han hade liksom själva häftet då som någonstans.
Ja, det var något, och det var ju den estniska samlingen som sen mamma bara sålde 2 dagar efter hans död typ. Och det var ingenting era, men hon,
krass.
Hon tyckte väl att det, ja, det var inget, vem ska ta hand om det här? Och så säger hon ju hela tiden till mig också. Jag kommer, när jag känner att det är dags att dö, kommer jag ställa en container utanför huset, sa hon. Och där kan du bara hiva ner allt. Vräkan i hela huset, sa hon. Så det är någonting, för det satt vi i bilen, mina barn också, och så sa, funkar det inte säkerhetsbältet för henne då? Det funkar för de andra, och så var det så här, då sa hon, men herregud, det spelar ingen roll om jag åker ut genom rutan här och dör, för jag har haft ett sånt bra liv.
Jag läste om Isadora Duncan, den här, jag åkte så här ringliga vägar, så fan, var det inte någon som dog på ett spektakulärt sätt här? Jo, 1937 eller vad fan det var, eller 27, Isadora Duncan, danserska tror jag, dansös, hon åker då liksom på sitt livs liksom peak, framgångsrik, ung, snygg, sitter på Rivieran, bilar, det här med fenomenet med bilar är nytt, hon har nerkabbat, njuter av allt, hennes sidenskarf fladdrar i vinden, så långt bakom henne fladdrar den så att den trasslar in sig i ett däck. Och hon bara, den fastnar, hon slits ur bilen, bryter nacken på liksom, borta på liksom 0,01 sekunder, livet bara släckt på henne. Det är så jävla spektakulärt.
Ja, ja, i sanning. Men det med mamma tycker jag bara extra, apropå det, du valde rätt adjektiv när du säger krass. För det är det hon är, hon tänker, åker jag ut genom rutan här? Hon menar det. Då är det livet liksom, har jag ändå haft ett bra liv? Det är klart, min dotter då sitter och blir lite paff över sättet hon resonerar på. Det är lite ovanligt.
Och det kan ju hända att om Tina flyger ut genom rutan, flyger väl även Ilse ut ur rutan?
Ja, men hon hade ju säkerhetsbälte.
Ja, hennes funkade.
Ja, det var det det var. Så att hon, det var liksom så här, det var ju en liten Titanic-situation. Vem tar platsen där säkerhetsbältet inte funkar, så att säga?
Ja, men då så blev det din mamma.
Ja, det, och det blev det hon. Men jag menar, just den här krassheten, då tänkte jag på de här, de hade den här då skålen. Det är nog dåligt. Man kommer ändå så här, För, men däremot när man börjar tänka, är det här min sista parfymflaska? Det tar ett tag att ta sig igenom en parfymflaska, såklart. Det kan ta ett år.
Det beror på hur mycket man vräker på då. För det är, din omsättning.
Men det var det hon som påminner min pappa.
Men vad
om
tror
då,
du? För jag, om det här är en okej fråga att ställa. Om din pappa, han är, jag kan tänka mig att han inte använder jättemycket parfym. Det är det jag försöker säga. Flaskan är också säkert jättestor.
Han är rätt, han är inte alls så faktiskt försiktig som man kan tro. Nej. Däremot reagerade han på ett väldigt roligt sätt. Alltså han allt nu har han starka reaktioner på. Så att när Agnes skulle testspruta den på honom, då är det ungefär så som att han får liksom, han lobotomeras nästan. Han reagerar till så starkt. Men han luktar.
Men tror du att han kommer att splasha på ännu mer parfym nu för att han vill ta sig igenom flaskan innan det är slut?
Sant.
Nästa fråga. Om Gud förbjuder, han skulle trilla av pinn innan flaskan är slut, skulle du vilja ha den flaskan?
Det var det jag skulle säga nämligen. När morfar dog så var jag då uppe i hans lägenhet i Malmö. Och sen var det där badrumsskåpet.
Hur gammal var du då?
Ja, det måste ha varit liksom så här, gymnasiet någon gång ändå, sent var det.
Hittade hans profilkondomer och tänkte, de här tar jag.
Det hade han ju inte, tror jag. Han var liksom, det hade han inte. Och han, det var liksom inget spännande där inne. Men han hade en flaska parfym som jag faktiskt ärvde och tog därifrån.
Men han var ju vad han var, så att säga. Din pappa är ju helt, du mycket. Alltså det skulle vara väldigt speciellt.
Ja, men det är väl fint alltså. Men det är som det när vi kommer återvänder ibland till den där fantastiska episoden ur Magnus Härenstams liv som vi sen liksom kopierade ju in den även i Tårtgeneralen lite grann. Men när hans fru går bort, och ja, det där går inte att föreställa sig naturligtvis, men när man står i ett rum och så att säga artefakterna fortfarande finns
det luktar,
där
luktar i rummet och liksom.
Ja, så där. Jag vet inte hur det funkar i livet, men jag kan verkligen tänka mig att det finns något. Det är någonting rimligt, det här ämnet är lite deppigt.
Ja, vi reser oss ur det snart.
Ja, men rimligt att man kanske bara vill blåsa ut saker och ting. För att det finns så mycket kvar i väggar överallt. Men att han då tittar, kanske ser han, jag vet inte vad han såg, andra av hennes då, gamla saker. Men han ser en upplåst då, sån här galge.
Upplåsbar galge som hon har blåst upp för länge sedan med sin luft. Ja. Hon har blåst.
Jag tycker det är allt jämnt.
Han tänker då också såklart. Alla skulle inte göra det. Det är hon som blåst upp den. Där inne finns
krävs en begåvad människa för att se det här.
Men alla skulle faktiskt inte tänka på det, tror jag. Och han då står och andas in då i en så här rituellt luften av som hon har andats ut. Som har bevarats i den här galgen. Gud vet hur länge. Och att han andas in den då. Det är så jävla vackert.
Man kan tänka när man jävla skapar vackert. Liksom poetiska situationer i sitt liv med den verkshöjden, då är det lite hatten av. Alltså det är så här, det är otroligt.
Han som du hoppade igenom med majbrasa med, lever han fortfarande?
Ja, det tror jag. Ja, i allra högsta grad tror jag han lever. Han var yngre än pappa.
Den dagen han går bort så tycker jag att du rituellt ska hoppa med Tage på axlarna genom en riktigt fet majbrasa.
Ja, jag förstår det, men han har inte betytt så mycket i mitt liv.
Nej, men den här historien har du ändå liksom tröskat otaliga gånger.
Det är många historier jag har tröskat.
Vi är även denna vecka sponsrade av Dyson, det globala brittiska techbolaget som erbjuder allt från innovativa dammsugare, luftrengörare och sen har de ju då sina revolutionerande beautyprodukter.
Ja, men det kanske mest geniala de har tagit fram då är deras senaste dammsugare som både dammsuger och tvättar golvet i en och samma maskin. Vilken jävla dröm! Man ändrar bara munstycket då om man vill tvätta golven, det är väldigt enkelt och smidigt. Och såklart är det upplysbara munstycken också, så här öppnar sig en värld av experiment man vill testa.
Hur ser det ut med det upplysta munstycket på i badrummet när man släcker lampan? Man ser då allt och så ser man också hur det blir rent och fint och ingenting kvar. Det är otroligt tillfredsställande. Kolla själva på Dyson.se. Vi säger stort tack till Dyson.
Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne. Syn kommer i olika smaker, styrkor och format och nu finns Syn Slim Citrus i sortimentet som har en smak av citrus med inslag av lime och mentol. En långsmal helvit prilla som är efterbefuktad, vilket ger en mjukare munkänsla och en snabb smakleverans, kommer i cirka 4 då. Läs mer på nico.com och klicka in på Syn. Glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen. Men du, en annan grej alltså, som jag tänkte på nu, och då är det ju nu det republikanska konventet. Jag vet inte om det fortsätter hela helgen kanske. Jag vet inte.
Känns som att det aldrig tar slut. Lika långt som EM känns.
Nej, men så sa du någonting under lunchen också, att du hade, inte att du har fått en insider, för du hade inte fått, men du hade liksom hört någonstans att eventuellt kan det vara så att under det republikanska konventet, det, men då tror jag redan demokraterna borde gjort det, men du sa att de möjligtvis skulle gå ut med nyheten att nej, Biden drar sig tillbaka, hoppar av, och kanske presenterar då det, den liksom Kamala Harris officiellt som president.
Eller någon annan. Ja, men det var någonting väldigt kittlande. Så fort man får liksom en antydan av den typen av nyhet, om jag lyssnade på din podd från USA eller om jag läste någonstans på liksom sociala medier, jag vet inte. Men det var ändå så här rimligt, okej, okay, de håller framme Biden i rampljuset nu mot bättre vetande för varenda framträdande. Nu, visst, nu nås man av klipp som är framtagna av människor som vill honom illa, och de fulklipper också. Men det är helt unikt att det är en president som de då gör anspråk på att sitta i 4 jävla år till, när det känns som att han knappt har 4 minuter i sig. Det här är liksom inte
han ens... är ju eventuellt inne på sin sista parfym.
Ja, han är inne på sin sista parfym. Tveklöst, den sista parfymen med honom. Men att planen var då, nej, vi håller nyheten om Bidens tillbakadragande för att då stjäla thunder av republikanernas konvent genom att presentera det när de håller på, så får de lite mindre i media. Sen skedde ju det här attentatet i Pennsylvania, vad fan det var. Butler, Pennsylvania tror jag fanns stan hette. Och då blev det, då liksom så kastades ju kortleken upp i luften på något jävla sätt. Och det, jag menar, det är någonting med, det är någonting med. På samma sätt som man aldrig har sett en president i USA var så ryktena om Reagan när han, sista åren, att hans Alzheimer hade tagit honom liksom in i dimman och att det egentligen var Nancy och andra som styrde. Men då var ändå de sista åren hans andra mandatperiod. Det här är ju slutet på hans första mandatperiod, Biden, och han har 4 år kvar i teorin. Det är liksom, det saknar ändå motstycke. Och ja, men alltså, man frågar sig såhär, vad är en president? Vad har man dem till? Och om Biden står och svamlar och gör liksom... Han gör ju ett otillräckligt intryck gång på gång. Det är liksom inte klokt, och det är unikt. Samtidigt som den andra teatrale, liksom cirkusdirektören, har inom citattecken då sinnesnärvaro och vett nog att efter att han då har fått en kula förbi örat, vad fan det nu är, reser sig upp och fångar det i ögonblicket och skriker fight, fight, fight. Då kan man tycka, det är bara teater, det betyder ingenting. Nej, men det är kanske den typen av symbolgester som i synnerhet i USA, men i många andra länder också, det är det man vill ha en ledare till. Och sen är detaljerna borträtt hit och dit och ekonomi och sånt. Ja, det spelar givetvis roll.
Jo,
men symbolvärdet är så jävla starkt.
Jo, men frågan är väl om de som då tänker att Biden kan inte sitta 4 år till, teorin. Det är ju väldigt ovanligt, tror jag, att de då, så då röstar jag på Trump istället. Det är ju det som också gör det här så jävla bizarrt, tycker jag. Det är inte liksom att det är inte inom ett parti de ska välja en annan, utan det är så här, utan det är, så här, det är liksom presidentvalet här, era alternativ nu är de här. Men han sa väl, han presenterade väl Zelensky som Putin. Det är liksom, det är ju bananas.
Men och det har bara börjat, och det är liksom en hel, det ska debatteras, han ska ut på en, du vet, campaign trailen de är ute på är ju, alltså vi hade absolut inte orkat det. Det är inte klokt att utmatta det. Och att liksom, jag kommer ihåg, man blir så golvad när Obama blev vald 2008. Då hade han kampanjat i liksom över ett år. Han borde varit utmattad, men så kom det ut.
Han var krispig.
Han var krispig. Det kom ut bilder på honom morgonen efter valsegern. Han var uppe i gryningen för att han ska åka och spela basket. Man tänkte, hur orkar han det? Han borde ju sova ett par dygn. Och då var han 45 typ. Det är liksom,
han var ju medveten om att den bilden skulle
självklart
också
skickas ut. Jo, det förstår jag, men det spelar ingen roll. Det är så här, hur, alltså... Ja, det är liksom ett train wreck.
Ja, men det var jag har ändå tänkt mycket på det där eller tänkt mycket på det här attentatet, och sen så ser man då bara några klipp från det republikanska konventet. Och Trump då kommer in, han går ju långsamt, något så jävulst, därför att han är bra på att äga ett ögonblick, tvekla, han kan ju.
Han har också en stor ett A4 över örat.
Ja, det jag skulle
dagen
säga.
Efter attentatet dagen efter attentatet, när då människor ändå hade dött på det här jävla rallyt, då stod han ändå och spelade golf utan något jävla plåster. Så jag menar, det här plåstret var ju det var ju också teater, men det är ju teater de sysslar med till 60% av de kampanjer, och framförallt ha konvent.
Ja, men det är, och så är det givetvis. Och det, jag tänkte på just det här med den här örongrejen. Han kommer in där, och sen är det bara någonting med, jag bara blicken, men jag tror inte att det är så här, men jag började ändå fundera i de banorna, att det var som någon kompis till mig sa, han är ju, även om man inte alltid liksom tänker heller i de banorna, men han är ju också en människa. Trump. Och det måste göra något, tänker man, även om man spelar golf då. Men att vara liksom en millimeter från stendöden, att
det... Ja, men det är väl sliding doors, en sliding doors.
Ja, det är ju det, och jag menar, det var ju liksom...
Inte ens han kan ju vara immun. Nej, det är det, jag menar,
någonting
tanken
måste ju hända med den här mannen i det här ögonblicket. Vi hade ju en gammal kollega på Aftonbladet, vi behöver inte nämna honom, det tycker jag är dumt, men som hade då ett rykte om sig att vara både krass, blatant, burdus och ofta liksom, kanske till och med lite elak ibland, men en väldigt bra reporter, legendarisk där då. Och när man kom, och, så, och då berättade folk när vi började jobba där, för vi träffade honom då, hur han bara, vi tyckte han var som en vänlig figur, eller oerhört hjälpsam. Och då framförallt du kommer ihåg, du sa att det var otroligt hur han satte sig ner bredvid dig och hjälpte dig med alla möjliga saker liksom på eget initiativ.
Ja, men det var två saker man tänkte med honom. Ett, han hade en liten grop i pannan som såg lite annorlunda ut. Och två, han var så jävla trevlig.
Ja, men en av de trevligaste människorna man har träffat i hela sitt liv.
Så förklarade någon att de där två sakerna du noterar om denna reporter legendar hänger ihop med varandra. För att det där var ett jävla svin för. Sen ramlade han från en stege, slog sig, fick en grop.
Ja, i sitt sommarhus. Han hade rensat, tror jag, stuprören eller någonting.
Fick en grop i pannan. Det var ju bara en kosmetisk förändring av hans utseende. Men han blev också personlighetsförändrad på så att han blev nice. Alltså vrål nice. Folk kände inte igen honom.
Ja, men han kom tillbaka 3 månader senare på jobbet och var fortfarande kapabel som yrkesman.
Ja, men bara en
men
annan.
Men var alltså det snälla. Ja. Det är någonting i det där, den historien som ändå är... Ja, det är vackert att det är något. Det är väl någon slags lobotomering han var med om ändå. Det är något som, det är att hjärnan programmeras om då.
Ja, men jag tycker också att det är så fint när två liksom faktorer som definierar en person liksom hänger ihop. Jag kommer ihåg den där gamla, helt kort bara, när P.O. Enquist, författaren, skrev en essä om Martin Dahlin när han spelade fotboll i Malmö FF. Och det var två saker folk snackade om med Martin Dahlin innan han blev proffs och den superstjärna han blev sen. Det ena var att han spelade så fult och han armbågade alltid folk i luftduellerna. Och det andra var att han hade sånt otroligt häng och gjorde så mycket nickmål. Trots att han inte var lika lång som, låt säga...
Det var ju det här hänget till Ronaldo sen, naturligtvis. Han är ett mer imponerande häng. Men det kändes sexigt att en svensk har ett häng.
Kunde ha ett häng, ja, verkligen. Svenskar borde inte kunna ha häng. Men då förklarade P. Enquist i den här essän att de där två sakerna hängde ihop. Hans använde armbåge, han lyfte bara armarna när han hoppade uppåt.
Lite konstruerat, tror jag.
Kanske, men P. Enquist är gammal höjdhoppare. Han vet ju om tyngdpunktsförflyttningar av kroppen. Så när han hoppar upp, sträcker armarna uppåt, drar fort när han är längst upp armarna neråt för att förskjuta tyngdpunkten neråt, då blir det något slags häng som uppstår. Men problemet är att armbågarna måste ju ta vägen någonstans. Ofta hamnar de då i ansiktet på IFK Göteborg-spelare och så vidare, och därför spelar han så fult. Men de två sakerna hängde ihop med varandra på samma sätt som då den här reporterns hål i huvudet, literally, och förändrade personlighet hängde ihop med varandra också. Det är vackert.
Ja, men jag ska bara, när jag då ser Trump gå in, för det är bara någonting, jag tror väl inte att det här sker, men det var bara någon enkel sak när min kompis sa, ja, han är ju en människa, att man ibland, han är ju någonting annat. Och jag tyckte sen, alltså när han går in och äger den där situationen, så det är någonting med honom som bara såg lite snällare ut. Alltså, och jag vet inte vad det är.
Är det inte önsketänk?
Jo, men det kan jag säga det. Nej, men jag säger att det kan vara så. Det kan vara så. Men sen satt han sig och så klev hon Amber Rose in och då och sa liksom...
Vem är
att
hon?
Hon är ju en afroamerikansk då, väl, fotomodell, men hon är också artist och hon har varit med i tv massa gånger i olika sammanhang.
Hon har varit med i
men
tv. Hon... Det var så man pratade om
ja, men vad fan nu det betyder? Inte vet, nej, men hon är ju så 40 år gammal den här. Ja, men... Och sen går hon ut där och säger det här då. Jag hörde liksom inte hela talet, vilket jag kanske borde gjort, men kanske man kan göra sen då. Men hon går in och liksom, ni ska stötta
Trump.
Ja, precis. Och hon har ju tidigare sagt att han liksom var en jävla idiot tidigare då, liksom 10 år sedan eller 8 år sedan. Men nu så menar hon då att nej, vi har inget val. Och alltså, så här, det är ju inte som att Taylor Swift går ut och gör det här, för så stor är inte Amber Rose. Men Van Jones var helt tyst när han kom tillbaka.
Han är väl en afroamerikan CNN-reporter då?
Precis. Ja, men han sa det här har inte demokraterna lyckats med. Alltså det här, det spelar ingen roll, men hon var så jävla övertygande när hon stod där. Och
ska man säga, så... demokraterna har inte haft sin konvent här. De kommer ju ösa in afroamerikanska.
Ja, men jag vet, men det är så här, ja, då är det väl drömmen att det är väl Taylor Swift som står där då. Det är väl det man hoppas på, tillsammans med hennes kille då, om de är tillsammans fortfarande, Kelsey
och LeBron kanske.
Ja, men också Kelsey som är en liksom vit snubbe bara från, liksom, som får med sig dem där. Och absolut, och sen LeBron. Det är möjligt att de kan ha en saga. Men det var någonting, även när Trump satt och tittade på henne. Och jag säger, jag läser kanske någonting in. Jag läser någon, eller jag vet inte. Nej, det är kanske inte något önsketänkande heller för den delen. För det kanske vore en fullständig katastrof om folk bara, men vänta, han har ju blivit en, han är nice snubbe nu. Nu går det att rösta på honom. Det är ju nästan så att han har ju ett läge här att tänka, okej, okay, hur ska jag få de här som tycker att jag är lite för elak?
Förvandlar jag retoriskt och liksom storytellingmässigt den här händelsen traumatisk?
Det är inte Dean Martin. Det var väl liksom Dean Martin beslutade sig för att vilja förändra sin personlighet. Och alla trodde att han var helt väck. Men han var liksom trött på människor. Trött på
så
livet.
Så drack han äppeljuice och låtsades då och var liksom dyngra. Han drack mycket också. Det är ingen klockren parallell. Han var jättealkalos.
Jo, men jag menar bara så han gick väl runt och låtsades att han var en liksom grönsak för att han inte orkade. Ja. Nej. Och det var ju bara för hans egen skull. Men det finns ändå så här. Tänk om Trump så hade de haft ett riktigt bra team. Så hade det ändå varit en intressant diskussion. Så, vänta. Du behöver liksom inte, du ska inte bli liksom lika förändrad som den här liksom, du har talat Donald om den här reporten på tidningen Aftonbladet
Nej, dit ska vi inte. Nej, men så här, kombinationen av fight, stå där, amerikanska flaggan, Secret Service, alltihopa, blod på örat och så vidare. Kombinationen det och sen det här talet kommer väl, hans stora tal på konventet blir väl fredag, lördag någonting nu då. Där han också har en förlåtande och en resonlig ton som uppmanar inte
ja, men
till
just
fight
säger det,
och
det här gjorde någonting
utan
med, ja.
Snarare till enande. Nu får det vara färdigt. Ja. Då tror jag att det är över. Då är valet avgjort. Det är inte det än. Folk säger nu är valet avgjort.
Var det en smart tanke om mig eller?
Så dumt faktiskt. Just double whammy av han har fått sitt fight-ögonblick. Den bilden kommer liksom valsa hur mycket som helst. Men att para det med en resonlig mana till enighet ton, då tror jag valet är över mer än bara attentatet. Utan det är det han...
Ja, men för att just säga så, det är klart att det här gjorde någonting med mig som människa. Att jag inser att vara liksom att bråka med varandra, att det är inte värt det, ett polariserat USA. Nej, då sitter de där sista viktiga då, de här som står och väger i de olika swing states. Nej, jag håller med dig. Då kanske det är lika,
för
då
så är det väl. Många tror i USA... Det är också en konstig sak att säga. Men jag tror många längtar eller vill tycka om honom. För att de är så glada över att det dyker upp då en färgstark. Jag förstår att det här låter liksom banaliserande, men politik är ju mycket teater och den typen av utanpåverk också. Men att så här, människor som då har haft någon slags principiell grej mot honom, nej, det där går inte. Att det är liksom lite skönt. Men nu har han ändå förändrats. Nu kan jag äntligen rösta på honom. Det kan bli ett landslide då.
Ja, men så här, jag är ju inte en sån. Jag kan inte rösta på Trump därför att jag inte liksom, det handlar politiken absolut, men också så här, han tycks vara en mobbare, en elak människa.
Nu är han förändrad.
Skulle han säga, jag kan inte inse att jag har varit lite hård i mina dagar eller så här, man, det är oundvikligt, ja. Så
det är precis, du vet vad, det blir skitspännande nu. Jag vet inte hur många tal han kommer att hålla, men jag antar att det är ett stort tal han kommer att hålla. Då blir det hård retorik mot Biden. Han vill verkligen tåla till honom, men det kommer också kanske det, fan, du har förutsett det kanske.
Han vet också att han tackar Biden för att de har varit så förstående och så här, och kritiserat den. Tack till Biden, tack till alla mina politiska motståndare att ni i den här stunden, alla förutom Kai i Tenacious D. Jack Black dyker upp och säger I'm a Trumpist. Ja, men det är bara så här, ja, men det, jag tänker på att alla de där, och det är klart att man till och med måste, man skulle ju själv även tänka i banor av Gud, tror jag. För hur är det möjligt att han vänder sitt huvud så liksom på hundradelen rätt?
Visst, och man är lagd åt att tänka sånt. Jag menar, vad fan, man vrider väl alltid huvudet. Jag vill spela golf idag, så hör jag plötsligt four. Och så kommer en boll rakt in i min golfbil och krossar en liten LED-skärm som sitter inne i bilen. Bara smulor kvar, jag får glas i hela ansiktet, splitter. Det var liksom mitt trumpet.
Det fick du inte.
Lite glas var det. Men det var en
splitter i hela ansiktet. Då är du ju inte redo. Ja, du är inte redo, du skulle inte kunna åka till London.
Det är en bra story, komma helt ner i ett sårskorp. Ja, men det studsar lite glas i fejan på mig. Men det var liksom ändå mitt lilla så här. Jag sitter ju inte och tänker på Gud, tänk om jag hade vridit huvudet.
Men det var väl en gång du touchades din näsa, precis som Trumps öra då. Då var det en kula.
Grazades.
Var det inte så att din näsa touchades av typ buss 76 i Stockholm eller någonting? SL-trafik.
Det var verkligen...
Var det inte så nästan? Att det var, du var liksom, du kände bussens sida.
Backspegeln på bussen liksom, tuschade yttersta millimetern på min näsa. Fy helvete, det behöver vi inte tänka på nu. Jag blev inte så personlighetsförändrad av det. Men busschauffören ville mig heller inget illa. Det var mitt eget fel.
Men vi, låt oss se, det där talet blir spännande. Att här har han möjligtvis då en gyllene chans att göra någonting. Men jag vill bara, också bara snabbt torsa vid någonting som jag tyckte var så jävla, alltså vackert, men också bara, det gav mig liksom en, vet inte om det är en insikt, men jag inte har tänkt så mycket på en sak som tydligen är så vanlig.
Nu är jag väldigt nyfiken. Måtte du inte vara banal nu?
Ja.
Överraska mig nu. Du gör en hot streak nu med den här Trump-insikten och alltihopa.
Ja, men jag läste bara rubriken där det står då. Varje vecka begravs i snitt 2 personer utan att någon är där för att ta farväl.
Det här är Filip Hammar och det här är mitt sommarprat.
Ja, absolut. Men det är inte dit jag, men så här, när jag tänkte på det så tänkte jag, fan, det är ändå, det är någonting, ska man ju tänka sig, vad fan spelar det för roll när man redan är död? Måste det vara folk i kyrkan?
Din
då,
mamma hade inte brytt sig ett.
Nej, det hade hon verkligen inte gjort. Men det är också en reflektion av naturligtvis ensamheten i liksom,
ja,
samhället.
Ja, men det är klart, ja,
men då,
det är superbra.
Denna då är det en kvinna här som heter Rebecca Krus som då åker runt och sjunger på de här ensambegravningarna. Och jag bara blev så, jag blev bara så berörd av det och tänkte, fy fan, vilken jävla, vilken meningsfull ja, sysselsättning.
Hur gammal är hon?
Ja, det kan inte jag bedöma. Jag ser bara en bild på henne, kanske 40 år gammal eller någonting. Alltså det...
Rebecca Krus. Ja. Ja. Jag ser här nu att hon har startat en Facebookgrupp. Det var länge sedan man pratade om Facebookgrupper, du, som kändes relevanta. Men den här heter då Du går icke ensam.
Oh, men folk som är inne på sin, parfym använder ju Facebook.
Såklart, men gruppen har nu 2600 medlemmar. Om jag förstår saken rätt då, så hjälps de här människorna åt. Det är inte bara Rebecca Krus som åker och sjunger på begravningar, utan människor som är med i den här Facebookgruppen.
Hon var någon slags initiativtagare,
ja, men de stödgår då på tomma begravningar. Sjunger eventuellt.
Fy fan, jag blir bara glad, eller hur?
Fan, är det sommaren som gör det här med? Jag blir fan superrörd av det, att folk bara liksom, jävlar. Ja.
Men det är liksom i en anda av att så här, alla människor har en historia. Jag vet inte, nu sitter man här direkt och börjar tänka, vänta, finns det en serie här där man berättar historien om människan som är död? Det vet jag inte, men det, eller är det liksom, ja, inte fan vet jag, är det en långfilm? Jag har ingen aning, det kanske inte heller är. Det kanske bara är det här. Men det är någonting ibland när man nås av, alltså nu har vi pratat om Trump och att han blir snällare så här. Det är nästan som man själv när man hör det här. Tyvärr så tror jag inte att jag kommer agera på det och börja åka runt och göra det här. Så dåligt känner jag mig.
Rebecca Krus, jävlar, det är ändå sommaren svensk.
Helvete. Jag bara kände så här, det där är ändå godhet, alltså på något sätt så här, att folk orkar.
Ja, men det är också på något sätt, det är också intressant tycker jag. Om det är tomt där inne och så sjunger hon en låt, då är det ju, visst är någon präst där förstås som lyssnar på det. Men jag nådde sådana klipp med Bruce Springsteen när jag var i Stockholm. Och så såg jag på, du vet, han så sjunger Hungry Heart.
Han var väl känd för att han efter 9-11 åkte runt. Det var ju så många då av de här, jag vet inte hur många det var, men en del då
brandmän,
änkor till brandmännen som då var, som ändå, som väl kanske kom från, du vet, New Jersey. Det var, de använde väl brandkårarna från hela liksom hela stora New York så att säga. Och i deras då dödsannonser, så istället för någon slags psalm eller hymn, så var det då någon Bruce Springsteen text istället, ja. Eller är det liksom några rader, verser ur det. Och han blev väldigt rörd av detta, och så åkte han då hem till de här änkorna och sjöng låten för dem. Och ja, det finns väl, ja, nej, vi ska inte gå in på det, men det har väl funnits rykten om att han
du
att
älskar också, att lyfta fram att han också låg med alla änkorna. Det känns jättelångsamt.
Nej, det har jag verkligen inte sagt, att han låg med alla. Men,
du drömmer om att han har gjort det.
Det kunde uppstå flörtiga stämningar.
Enligt vem? Och skitsamma, men jag ser klipp från, jag har inte sett honom på, inte vet jag, 10-15 år.
Han, men jag menar, han hade varit en typisk människa.
Ja, men jag menar bara så här, musik, vad är musik för någonting? Och när betyder det någonting? När jag ser honom så...
Han vet vad som jag säger en sak till, men han är så pass mycket populist. Hade du träffat Bruce, läst upp den här artikeln idag när han fortfarande är i Sverige, då hade han gjort det här. Så pass smart är också Bruce Springsteen, eller hur? Han har sagt, det där...
Ta mig till den här Facebookgruppen, jag åker till begravning imorgon och sjunger liksom Born to Run där, eller vad det nu är. Secret Garden då eller någonting. Men när jag ser klipp från de här spelningarna så bara tänker jag, hur det här bara pågår, att han dyker upp. Jag har aldrig känt...
Vet du vad, jag hade önskat att någon bara gav honom en överkorsad geting eller ett minus. Ja, och säger, det här så. Går ja, inte längre.
Det är väldigt tröttsamt att prata om den här vanliga mediedramaturgin, att han får fyra getingar, fyra plus, och så blir det en femma sista kvällen. Men det är så här, folk tror att de skapar FOMO när de lägger ut klipp när han sjunger Hungry Heart. Folk står och sjunger med, kan inte riktigt texten. Och det är bara så här, det är någonting nästan liksom debilt över det. Så här, för att, och inte om man aldrig har sett honom, då fattar jag det. Så här. Men om man har sett honom förr...
Ja, men han är inte lika bra nu heller.
Nej, men jag har aldrig sett honom, och så har man upptäckt honom, så här, jag måste få se honom live innan hans parfymflaska tar slut, så att säga. Det förstår jag, men det är något, jag kan liksom inte riktigt, jag skiter inte på människor som går och ser det gång på gång, men jag förstår det bara inte. Vad det är, för det är så jävla automatiserat, det är liksom upptinat. Jag skrev det till Emil går ju på de alla de här spelningarna, Emil Persson. Jag bara skrev det, det känns gorbis för mig. Det känns bara som mickrad musik. Nu gör vi det här en gång till.
Ja, men du nu då, som nu är EM slut och det gick ut i dur för dig. Jäkla. Det blev som du liksom, nästan den perfekta dramaturgin att de tog sig hela vägen till finalen. Ja. För det blev liksom ännu mer smärtsamt för de här trevliga britterna som spelar i det här laget då.
Well, hur trevliga är de? Det finns trevliga spelare i alla lag.
Ja, för fan. Ja. Så måste vara, men det var något. Jag blir alltid gripen när jag ser en bild som bild av, om det var den här vänsterbacken Kutsch i Spanien, jag kommer inte riktigt ihåg, när han står och bara liksom skriker ut sin glädje, och så ligger typ Harry Kane bara och gråter bredvid honom. Det är jobbigt att se, tycker jag.
Han blev ändå utbytt i 60:e minuten. Han kan inte vara på plan.
Nej, men det var ju efter matchen. Han gick ju in då.
Jo, men då gick han in på plan för att lägga sig och gråta.
Ja, men vem fan är nu van att spela? Men det gör någonting. Jag tycker det är jobbigt att se. Jag tycker ändå det. Folk som är,
men alla måste förlora. Då kan man få heja på Spanien. De spelar också bäst i hela EM.
Den här sommaren gick ut, alltså, eller fotbolls-EM slutade enligt liksom en perfekt dramaturgi för dig, men du är nu då klar, mission accomplished, antar jag. Du skrev väl liksom tralalalala, och så blev väl vissa arga och vissa blev glada och tyckte det var jättekul. Nu skulle du kunna göra, nu kunde liksom Springsteen bli ditt nästa liksom det brittiska herrlandslaget i fotboll. Alltså du skulle verkligen, för du skulle ju bli oerhört också attackerad om du nu skriver att det känns debilt att folk är där. Dags att avfyra den överkorsade getingkanonen mot den här mannen.
Oh. Det... Ja, men det är så här, jag är ju inte på spelningarna, men det är någonting jag förstår liksom.
Kan du göra detta?
Beteendet i att se långsamt blir han ju så att säga sämre. Hela upplevelsen blir sämre. För det finns en emotionell styrka i att det kanske är sista vändan. Men det sa de förra gången på Ullevi också. Hur länge ska de säga det? Jag förstår.
En stor backdrop som är bara en parfymflaska som är fylld till hälften.
Perfume bottle half full. Eller vet glad, skitsamt.
Men kan du inte göra det här? Kan du inte skriva något riktigt radikalt? Och dagens ord då, krasst.
Men jag fattar det, men jag är mystified.
För att folk ska veta att han är alltså här, han den där uppe i bergen ovanför den franska rivieran, han är allt jämnt alert och med på noterna. För att skriver du någonting nu, vad debilt allt känns, hur orkar människor, då kommer det ju också, du öppnar ju någonting där liksom, som är spännande också, måste jag säga.
Alltså, gång på gång, alltså jag har ju sett Dylan många gånger, men han är ju ofta värdelös, oförutsägbar och konstig. Du vet ju inte vad du får. Men med Springsteen får, du vet precis vad du får.
Ja, men det här är ju perfekt underhållning.
15 gånger tidigare. Ja, ja. Visst, det kanske är bättre än att, det är väl bättre att bara sitta hemma. Nej, twist and shout. Oh.
Ja, men och sen ändå under det här låt som är Jungle Land, Born to Run, bla bla bla. Och så ska man då skriva att man gråter om man är journalist.
Ja, men så här, vissa känner ju, alltså, de ljuger ju inte. De känner säkert det här. Jag förstår.
Jo, men det är likvärdigt. Jag håller med dig. Det är debilt. Man bör debilt. Inte gråta då. Man bör inte gråta.
Det är debilt.
Skriv det.
Men då jag lägger ut ett klipp när han sjunger Hungry Heart och folk sjunger med lite halv. Och så skriver jag bara.
Ja. Blir det så här, kan det bli mer debilt? Alltså det är lite för svårt ord. Kan någonting bli mer poänglöst, idiotiskt och debilt än det här? Det hade varit...
Men jag vill inte underskatta folk. Debilt är ett bra ord också.
Det, ja, är, men skriv det. Kan någonting den här sommaren bli mer debilt än detta?
Ja. Han är också, jag älskar honom samtidigt. Men det är bara...
Jo, men det är inte det handlar om.
Vilken låt av honom ska vi gå ut med?
Du behöver göra folk uppmärksamma på att det här pågår, så här, ransaka er själva. Jag vet vad vi ska gå ut med. Kanske ska vi gå ut med, ta någon från din, för det är också roligt att vi går ut med någon som folk absolut inte tycker bra. Ta någon från Dust, Devil and Dust, eller vad fan är det, som du tycker,
Devil's
som du tycker är den bästa plattan. Det finns inte en människa på jorden som tycker det.
Vi tar titelspåret Devils and Dust. Det finns ett otroligt val.
Du är ensam på jorden om att tycka att det är en av de bästa låtarna.
Han uppträder på Grammys i USA, sjunger den mitt under typ Irakkriget, och efter låten är slut så bara säger han bring him home för att få hem folk.
Var inte det också, var det också lite debilt?
Nej, för då, där betyder den låten
förenklande av honom.
När han står och sjunger Hungry Heart på liksom på Solidelskansen typ, känns det som. Det är debilt. Det är inte debilt när han sjunger Devils and Dust.
Hörru, han är väl fortfarande i liksom Strawberry Arena. Det är väl liksom 60 000 som står och sjunger
jo,
med
det. Jo, det är Skansen. Det går ändå en rät linje från det till Skansen någonstans.
Ut med någonting här nu. Ut med något på X.
Bra. Jag ska sprätta en jävla öl nu. Det förtjänar iskans.
Och lägga och börja kolla. Lägga upp kläderna.
Lägga
lite olika
fram
alternativ.
Kläder på sängen. Så möts vi på flygplatsen imorgon. Fan vad kul det ska bli. Tack snälla ni för att ni är med oss vecka ut och vecka in. Vi hörs igen i veckan. Ha det bra.
Hej då!
I got my finger on the trigger, but I don't know who to trust. When I look into your eyes, there's just devils in dust. We're a long, long way from home, Bob. Home's a long, long way from us. Feel a dirty wind blowing. Devils in dust. I got God on my side, and I'm just trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love? Fear's a powerful thing. Turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Feel the devil's in dust. Well, I dreamed of you last night in a field of blood and stone. Well, the blood began to dry. Smell began to rise. Well, I dreamed of you last night, Bob, in a field of mud and bone. Your blood began to dry. Smell began to rise. God on our side. We're just trying to survive. If what you do to survive kills the things you love, fear's a powerful flame. It'll turn your heart black, you can trust. It'll take a God-filled soul. Fill it with the devil's hand. It'll take a God-filled soul. Fill it with the devil's hand.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen!
Det ultimata äventyret är här. Fem kändislag ska ta sig 11 000 kilometer från Nordafrika och hela vägen till Arktis port i Nordnorge. Utan kreditkort, smartphones eller möjlighet att flyga. Race Across the World, Sverige. Premiär torsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nu kör vi! Förlåt, nu kör vi.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.